Ja, innan jag börjar och innan jag läser bibelordet så vill jag säga så här då att Alve och jag, vi har fyra barn. Och jag har vant mig vid att det är barn med i gudstjänsten, så det stör inte mig det ringaste om hon håller på lite här framme. Mamma ska inte känna sig orolig, bara om hon hittar på något som kan skada sig själv eller sådär. Men annars så gör det stör inte mig. Och jag hoppas att det inte stör er heller. Det är härligt när barnen är med. Det ska vi tacka Gud för. När jag var här förra månaden så läste jag ifrån Jeremia 29, vers 11. Och jag är kvar i det bibelsammanhanget. Så om ni vill så kan ni slå upp Jeremia bok, det 29 kapitlet och den 11 versen. Och bakgrunden till det här är att Israels barn är i fångenskap i Babel. Väldigt mycket av dödande har ägt rum innan det fördes bort till Babel. Och om jag kom ihåg rätt så sa jag att säkert var det så att det som hade överlevt och blivit förda in i fångenskapen, de hade det så mörkt, så säkert var det lätt för dem att tro det, att nu har Gud vänt oss ryggen. Precis på samma sätt som vi hade vänt honom ryggen förut. Men så var det ju inte. Utan in i detta mörker sände Gud en hälsning genom profeten Jeremia. Och det är hälsningen detta. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni frågar efter mig av hela ett hjärta. Guds avsikter med oss. Det var temat förra gången och det är det idag också. Jag vet inte riktigt hur ni ser på er själva. I Lukas evangelis 18 kapitel 9 och 10. Där har vi en liknelse som Jesus tog. Han berättar om två män som såg helt olika på sig själva. Han berättar om farisén och tullindrivaren. Farisén som står där längst fram i templet frimodig och säger: jag tackar dig Gud att jag inte är som andra. Det är ju härligt. Jag är inte som andra. Speciellt inte som tullindrivaren som står där nere vid väggen. Jag fastar, jag ber. Och har ni tänkt på att han säger: jag ger tionde av allt jag. Var det han tjänade eller? Av allt jag köper, säger han. Tionde av allt jag köper. Så hade han levt idag hade han gett tionde utav det där 200 000 som han betalade för den begagnade bilen. Det blir 20 000 till församlingen. Och det där huset som kostade 2 miljoner, det blir 200 000. Vilken rik och kar han var. Men tullindrivaren som står där nere, han slår sig för bröstet. Och säger: Gud förbarma dig över mig syndare. Och så säger Jesus att han som slog sig för bröstet och sa: Gud förbarma dig över mig, han gick hem rättfärdig mer än den andra. Jag vet inte hur du ser på dig själv. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, sa Jesus. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Förödmjukade vill väl ingen av oss bli. Så det är bra, vänner, om vi kan vara ödmjuka inför Gud. Och inse att vi är människor med behov som behöver bli mättade. För hur duktiga vi än är, så behöver vi ett möte med Gud. För vi har behov som är så stora att om inte det blir mättade, så blir inte livet bra. Det är bra om du och jag lever i en syn på oss själva som är likadan som den som Jakob hade när han brottades med Gud vid Jabboks vad. För då säger han: jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och jag ville fråga dig idag, längtar du efter välsignelser i ditt liv? Eller har det gått så långt att du tycker att allt är bra och det behövs ingenting mer? Jag tog dragspelet där hemma precis innan vi skulle åka och Alvi sa: vad håller du på med nu? Jag tänkte jag måste känna lite på en sång eller en liten kör. Var det några utav er som var på Nyhem någon gång under 60-talet? Det fanns en del. Då kanske ni var med vid detta tillfälle. Jag ska lämna mikrofonen lite. Det har ju skett en liten förändring när det gäller vårt sätt att vara inför Gud. Både i pingströrelse och i EFK och så vidare. När det är någonting som man tycker är bra, då klappar man i händerna. Det kan vara att ungdomar busvisslar också. Har ni varit med om det? Men någon gång under 60-talet, då var det konferens på Nyhem. Och man spelade in live en skiva. Och där sjöng bland annat Kalle Öst. Och han sjöng om välsignelser ifrån himlen. Han sjöng: jag vill ha mycket, mycket mer utav den ström som himlen ger. Jag vill ha mycket, mycket mer om en förnyelsevåg från himlen jag ber. När han sjöng den andra gången, för det var en helt ny sång det här som han sjöng då. När han sjöng kören för andra gången, då hördes det spridda halleluja och amen. När han sjöng den för sista gången, då var det som hela tältet på Nyhem exploderade utav halleluja och amenrop. Och jag är så ledsen över att jag inte har den skivan kvar. Den sålde vi eller gav bort när vi åkte ner till Sydafrika 1970. Men jag kommer ihåg en vers och kören på den. Och det ska jag försöka sjunga nu. Och vill ni sjunga med, så får ni göra det då. Vi hade så bråttom så jag hann inte öva färdigt riktigt, så det vet ingen hur det går. Men... om en sak vi alla är överens, det är härligt få samlas till stor konferens. Men när det slutats med spelat musik och sång, så kanske hjärtat ropar ännu en gång: jag vill ha mycket, mycket mer utav den ström som himlen ger. Jag vill ha mycket, mycket mer om en förnyelsevåg från himlen jag ber. Och pingstfolket, de var med på noterna. De tyckte det var härligt, det stämde precis. De längtade efter mer ifrån himlen. Och nu är alltså min lilla fråga. Om du lever kvar i den längtan, vill du ha mycket, mycket mer utav den ström som himlen ger? Ja, Gud välsigne dig då. För han vill verkligen möta med dig i ditt liv. Han har mer att ge. När jag var här förra gången så citerade jag ett ord ifrån Jobs bok. Det var Elifas som sa till Job, där han satt i sin nöd: hur lär han dig bedja om ej genom nöd? Vid ett tillfälle sa Jesu lärjunga till Jesus: Jesus, lär oss att be. Jag vet inte om de var i särskilt stor nöd då, det står det inte. Men de kände ett behov av att kunna be, och därför bad de så. Jag skulle vilja påstå att Gud i det han låter ske med oss har en längtan efter att vi ska bli bedjare. Bedjare som drar ner välsignelse, inte bara över oss själva utan över andra också. För bönen har en väldig makt. Har du på Guds ord gett akt? Har du läst i Bibeln om Guds helga kraft? Har du läst om Noa god, hur han undkom syndens flod? Han räddad blev. Varför? Genom bönen. Bönen kan liknas vid öppna händer som tar emot, och öppna händer som också ger. Gud vill föra in dig och mig i ett liv där vi upplever bönesvar. I både gamla och nya testamentet kan vi läsa om människor som bad. Och Guds ord uppmanar oss att vi också ska bli bedjare. Och genom de många exemplen på underbara och fantastiska bönesvar som finns i Guds ord, så vill han uppmuntra oss till att också vi ska bli bedjare. Och jag vill påminna om några sådana bönesvar. Du känner till dem. Jag tror inte det är någonting nytt utav det jag hämtar ifrån Guds ordet. Ni kommer säkert ihåg Josua bön när han stred mot amoréerna. Så här står det: och Josua talade till Herren på den dag då Herren gav amoréerna i Israels barns våld. Han sa inför Israel: du sol, stå stilla i Gibeon, du måne i Ajalons dal. Vilken bön. Och det var ingen bön som Josua bad tyst för sig själv. Det var alltså inte så att han tänkte: jag vågar inte be den högt så att folk hör. För hur blir det om inte Gud svarar på bönen? Utan han bad den så att folket kunde höra. Och så står det i skriften att aldrig någon dag, vare sig förr eller senare, har det funnits någon som var lik denna, genom att Herren då lydde en mans ord. Du kan läsa om det i Josua bok, det 10:e kapitlet. Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. Och jag tänker särskilt på Sadrak och Mesak och Abednego. De bad inte någon "du måste Gud" inför det hot som de upplevde. För de hade ju fått befallningen att de måste falla ner och tillbe inför den gyllene bildstoden. Och skulle de inte göra det, ja då var konungens bud att då skulle de kastas i den brinnande ugnen. Men då ber inte Sadrak, Mesak och Abednego: Gud, du måste rädda oss. Hur vet vi det? Jo, därför att när de kommer in för kungen och han ställer ultimatum till dem. För man har ju upptäckt i denna stora skara att det är tre stycken som inte faller ner på knä. Då säger ju kungen, är det utav förakt för mig som ni inte faller ner på knä? Men då säger de, du ska veta det, konung, att vi bara tillber vår Gud, himmelens Gud. Och är det hans vilja så kan han rädda oss ifrån lågorna. Men skulle han inte vilja det, så ska du veta att vi tillber ändå inte den gyllene bildstolen. Alltså, vi har lagt våra händer i Guds händer. Det var en sort utav Jesu bön som Sadrak och Mesak hade bett. Ske inte vår vilja, utan ske din vilja. Elias bön på Karmel. Ja, han såg till Elia så att folket, när Gud väl svarade på bön, begrep att det verkligen var Gud. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många tunnor med vatten han hällde över offret. Det var så att det flöt utav vatten runt altaret. Han litade fullständigt på Gud. Och sen bar han ytterligare en bön om regn, och då kom regn. Och om Elia står det att han var en människa med samma natur som du och jag. Precis samma. Det var ingen skillnad. Och detsamma gällde ju alla de andra bedjarna också. Det var som du och jag, människor behäftade med svagheter. Men Gud är en Gud som svarar på bön, trots det att vi inte är fullkomliga. Gud vill låta saker och ting ske genom vilka han för oss in i en djupare bönegemenskap med honom. Vi inspireras utav Jesu böneliv. Hans bön förvandlade vatten till vin. Fem bröd och två fiskar mättade 5000 män plus kvinnor och barn. Det här har vi ju hört, så vi, ja, det är ju nästan att vi rycker på axlarna och säger ja, det var då det. Men det underbara är ju att vi har Jesu löfte om att också vi får bedja och böner blir hörda. Det här hände i Jönköping för omkring 8 år sedan. En församling i Jönköping hade beslutat sig för att de skulle gå ut och ställa sig i gathörnen med plakat där de erbjöd förbön. Det kanske stod ungefär så här: skulle du vilja ha förbön så vill vi gärna be för dig. Och vid ett utav de här stationerna kom det fram en man och sa, jag vill gärna ha förbön. Och när de frågade honom vad de skulle be för, då började han gråta. Och så berättade han att hans fru har sparkat ut honom från hemmet. De har inte kommit överens på länge. Och nu hade fruns tålamod tagit slut. Du får inte vara hemma längre. Och så grät han. De la sina händer på den här killen och började be. Och efter det att de hade bett ett slag, så ringde det i mobiltelefonen. Och han svarar. Då är det hans fru. Och då säger hon, vi kan inte ha det så här längre. Kom hem. kom hem. I Allianskyrkan i Falköping var evangeliegruppen Falan en sånggrupp samlade för några år sedan till sångövning med fika efteråt. Och i den här gruppen utav sångare så fanns det en man som hette Arne. Och han hade bekymmer, för han hade fått en stor cancertumör på halsen och ville ha förbön. Och Gilbert och Walter Björk, polisman, tog honom avsides och böjde sina knän och bad för Arne. Och sen var det fika. Och när det var dags att gå hem, då säger Arne med glädje i rösten och förvåning också: tumören, sa han, tumören, den är nästan borta nu. Och när Herren tog hem Arne 4 år efter det, så var det inte på grund av någon cancer. För den tog Herren bort. Ni har säkert många upplevelser om bönesvar som ni själva varit med om, eller ni har hört andra vara med om. Gud svarar på bön. Men vi kan också berätta om böner som inte har blivit besvarade. Trots att bönerna har varit uthålliga, man har bett med hela sitt hjärta, man har haft många med sig som har stöttat i förbön, och ändå uteblivna bönesvar. Varför? Varför är det så? Jag vet inte om ni tycker att mitt svar är naivt. Men jag vill säga så här: om Gud skulle svara på alla dina och mina böner, då skulle vi redan nu leva i det liv som han har lovat och som ligger framför. Då skulle vi redan nu leva i det som Anna läste om ifrån Romarbrevet. Den tid då hela skapelsen blir befriad ifrån sin träldom under slaveriet. För om vi skulle få svar på alla våra böner nu, då skulle alla våra tårar vara torkade. Då skulle vi inte längre skiljas ifrån varandra eller drabbas utav någon sjukdom eller nöd. Det ligger framför. Därför har vi inte svar på alla våra böner. Men varje gång vi får ett bönesvar, så är det som om Gud vill ge oss en handtryckning och säga: min vän, en dag ska alla bönerna bli besvarade. Jag har låtit dig få en liten försmak utav det som kommer. Men om jag inte svarar på din nästa bön, så kom ihåg att jag är lika trofast ändå. Det är bara det att tiden är inte riktigt inne än för alla bönesvar. För den dagen, då gör Herren allting nytt. Och den dagen ser vi verkligen fram emot. Det är gott när Herren svarar på bön. Men om det än är så att han inte svarar på bön, så som vi har tänkt, så är det ändå en oerhörd välsignelse och kraft i bönen. För i bönen kommer vi nära Jesus. Och det är som vi sjunger i en sång, en liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Så när man är trött utav vägen och allt som tynger och besvärar, så är bönestunden inför Herren en kraftens stund. Bördor blir avlyfta och vi har fått frid inför svårigheter som ligger framför. Vad vill Gud egentligen med dig och med mig? Vad vill han med våra liv? Ja, en sak är säker. Han vill att vi ska bli bedjare, du och jag. För din egen skull och för dina medmänniskors skull. Bed till Herren, han hör din bön. Och han ger dig en vila skön, sjunger vi i en sång. Alvi och jag ska strax sjunga ett par sånger här som är lite anknytning till bön. Men vi ska be först tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du vill oss så innerligt väl. Ibland är det som vi sjöng i sången nyss, att vi undrar vart leder den vägen du oss för. Stundom syns allt så dunkelt, vår egen väg du om intet gör. Men Herre, du har en underbar plan med våra liv som vi inte alltid förstår. Tack att du vill ge oss en framtid och ett hopp. Och du har sagt att vi ska gå stad och be till dig. Och böner blir hörda. Tack också för att bönestunden i gemenskap med dig skänker oss frid. Tack Herre att den på något sätt drar ner himlen över oss. Och har förmågan att göra det också över andra som vi ber för. Herre, vi vet att många böner har betts i det här bönehuset. En del har blivit besvarade. Andra väntar på svar. En del svar kanske inte kommer förrän den dagen då du gör allting nytt. Men hjälp oss att vi aldrig förtröttas i att be till dig som är vår käre himmelske far. Som längtar efter våra böner. Som välsignar oss, som ger oss kraft när vi är svaga. Tack Herre att vi får överlämna oss i dina händer. Och vi vill be i allt Herre. Ske inte vår vilja först och främst, utan din. Vi ber i Jesu namn. Amen.